I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och välkomna till Gåsar och tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
Hej Daniel.
Hur är läget?
Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
Du jobbar nämligen för ABF.
Ja, precis.
Och ni har hela den 8:e våningen på huset Folket. Folkets hus, inte huset Folket. Folkets hus, alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
Som förut var den högsta byggnaden,
ja,
på Olof Palmes.
Men tittar man ut här genom fönstret i vad jag gissar är ert personalrum,
ja,
så ser man ju den här gigantiska byggnaden bredvid som vi ska återkomma till i slutet, ja, av dagens avsnitt. Och tittar man, precis, neråt däremot, då ser man den plats som vi ska prata om idag.
Ja, just det. Men lite beroende på vilket håll du tittar ut från huset faktiskt.
Ja, jag tänker där vi sitter just nu. Just alltså nu. Den, yes, västra delen av huset skulle jag säga.
Ska väl också säga så att detta är en del av vår sommarspecial, va?
Ja, det var den första sommarspecial.
Till och med det. Ja. Så att nu är det sommar.
Vi säger officiellt när Gator och Torg Göteborg börjar sin sommarspecial, då är det sommar.
Ja.
Men vad innebär den här sommarspecialen egentligen?
Ska vi se om jag kommer ihåg. Jo, vi ska prata om platser som inte längre finns.
Mm. Och varför ska vi prata om platser som inte längre finns? Vem har bestämt det?
Det tror jag våra Patreons bestämde.
Mycket riktigt. Ja. Vi lade upp en liten omröstning. Man fick rösta på 4 olika alternativ. Ja. Och det som fick överlägset flest röster var just platser som inte längre finns. Ja, så vi kommer göra en bunt sådana avsnitt i sommar.
Jag är lite övertygad om att du bara helt enkelt mailade alla våra Patreons och sa att de var tvungna att rösta på det för att du vill prata om öl.
Det blir bara i dagens avsnitt som vi pratar om öl.
För platsen som vi ska prata om är
Bierhalleplatsen.
Ja.
Det är det svåra där, för att man Bierhalle, det är ju väldigt mycket tyska.
Oh ja.
Och så ska man säga platsen på svenska, så det blir lätt att man säger Bierhalleplatsen. Så att även platsen blir på tyska. Så ni får överseende om vi snubblar lite där på orden så att säga.
Ja. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
Mm.
Men den här Bierhalleplatsen, vad är det för något?
Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns.
Det
för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
Det är inga arkeologiska fynd.
Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Bierhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där, ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, där fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där Smala vägen och Breda vägen, det som är föregången till första Långgatan och delvis andra och tredje Långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra Långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Bierhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en bierhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
Var det då liksom svenska att säga bierhalle?
Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
Och det är också då ordet bira kommer härifrån, eller?
Ordet bira, det här, vi har ju det i ber och bir. Alltså de allra flesta europeiska språk, eller åtminstone västeuropeiska språk, där heter ju öl någonting med just beer, bir. Ska vi se vad det heter på franska och italienska, det har jag glömt i här.
Ja, det kan inte jag heller.
Nej, jag har läst ju franska i grundskolan, men jag kommer inte ihåg. Cerveza heter det på spanska, så det är inte alls det. Det är de nordiska, nordgermanska språken, där heter det någonting liknande. Precis. Och därifrån kommer ju då bira. Mm.
Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
Ja, alltså innan birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Det är en av tre portar. Vet du de två andra portarna, Daniel?
Det minns inte jag nu. Jag är alldeles fokuserad på att läsa manus.
Kungsporten och Drottningporten. Ja, Kungsportsplatsen och Drottningtorget.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik, å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
Varför tog det så lång tid?
Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar. Vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
Så som du är inne på då, så växer det ju fram något slags nöjesliv här omkring, och kanske främst är det arbetare som roa sig.
Ja, alltså redan tidigare, alltså innan industrialiseringen och innan det växer fram en arbetarklass som vill roa sig, så har det funnits nöjesverksamhet i anslutning till det här området. 1773 så öppnas ett etablissemang, ett nöjespalats, värdshus eller vad man ska kalla det.
Nöjespalats, det låter det.
Ja, det tycker jag vi kan kosta på oss att kalla det. Och då är vi väster om Järntorget, alltså bort mot Masthuggstorget, mot Första Långgatan. Och jag är alltid lite osäker på när det kommer ett uttal av det här namnet. Vauxhall skulle jag uttala det. Ni får rätta mig och slå mig på fingrarna, ni som lyssnar på det här, om det är så att jag uttalar Vauxhall fel. Men det är då ett nöjespalats, ett världsut. Men då är det framförallt för överklassen. Det är de som i huvudsak går till det här nöjesetablissemanget. Och då är det en större trädgård och en dans- och konsertsal som finns här. Sen i början på 1800-talet så arrenderar en Jakob Wimnell en trädgård på en närliggande tomt där han börjar odla potatis. Och närheten till järnvågen gör att de här odlingarna kallas för järnvågsträdgården, och de är i bruk fram till 1842. Och sen så ska det dröja ett par år innan Viktor von Gegerfeldt tar över arrendet för den här tomten och för järnvågsträdgården. Och han blir senare Göteborgs stadsarkitekt och bland annat den som ritar Fiskekyrka.
Alltså stadsarkitekter, jag vet ju att du kan kungalängden. Mm. Borde inte vi göra en typ en stadsarkitektslängd för Göteborg? Sätta på en plansch och sälja som merch till våra Patreons.
Vi kan göra en omröstning på vår Patreon-sida och se hur många som är villiga att köpa den här. Jag tycker det är en alldeles utmärkt idé, en stadsarkitektslängd.
Det hade varit något.
Och vem är den nuvarande stadsarkitekten?
Det ska jag veta.
Mm. Vi har intervjuat
Björn
honom.
Sisjö.
Ja, vi har intervjuat honom i Pennypodden för er som är intresserade av
honom. En rolig historia om det var ju att det var första gången vi hade fått med någon som stod på Wikipedia, och det var du lite stolt över.
Precis, i våran gamla podd Pennypodden som tyvärr ligger i dvala just nu.
Så är det.
Men Viktor von Gegerfeldt, alltså Björn Sisjös direkta företrädare, han uppför på den här tomten, järnvågsträdgården, en restaurangbyggnad som får namnet då Birhall. Och Birhalle har beskrivits som ett café med kägelbana, som ett Liseberg i miniatyr med bland annat karuseller och dresserade djur som isbjörnar och tigrar. Och det här är då beskrivningar som jag har läst. För tyvärr så har inte jag åtminstone hittat några fotografier eller några bilder.
Har du hittat några roliga bilder vi kan lägga upp?
Ja, vi kommer ju få lägga upp bilder på kartor och på bilder på hur den här platsen sedan utvecklas under senare delen av 1800-talet. För den här ölträdgården eller ölhallen, den finns ju bara under något decennium, något årtionde där i mitten på 1800-talet. Och som sagt, vad jag har hittat när jag har tittat i Göteborgs stadsmuseums databas för fotografier och liknande, så finns det inga fotografier av platsen. Men är det någon, återigen, lyssnare som har någon fotografi eller något liknande, så får ni jättegärna höra av er till podden.
Eller om någon var med när det begav sig.
Det har jag svårt att tänka mig, Daniel. Men visst, om det är någon där som gick på den här ölhallen i mitten på 1800-talet, så skicka gärna ett mejl.
Man vet aldrig.
Men i eller på den här birhallen så serveras bland annat öl och kaffe och bröd, och enligt olika uppgifter så ska det här vara det första stället i Göteborg åtminstone som det har serverats tyskt öl.
Och nu kommer vi in på ett annat utav dina intressen, öl. Mm. Så nu tror jag att du har en lång beskrivning här om vad det är. Vad är tyskt öl?
Vad roligt att du frågar, Daniel. Nu är det jag som har skrivit frågan till dig, men ändå. Vi har ju varit inne och berört det här med öl tidigare. Vi gjorde det både i avsnittet om Klippan, men också i avsnittet om Odinsgatan, var det va? När vi pratade om Prips.
Just det.
Så har vi pratat om öl. Men en liten, som man på engelska säger, crash course för att kunna förstå vad det här tyska ölet är för någonting. Mm. Öl, det har ju fyra huvudingredienser. Det är malt, det är humle, det är gäst och det är vatten. Och det som skiljer, man kan ju i huvudsak prata om två huvudsakliga öltyper. Och det är underjäst och det är överjäst öl. Och det beror på vilken temperatur man jäser ölet vid. Underjäst, då kalljäser man det vid en kallare temperatur. Och överjäst, då jäser man det på högre temperaturer. Och det överjästa ölet, det är det absolut vanligaste ölet historiskt. Och tittar man på de vanliga ölsorterna som ale eller IPA eller stout eller porter, så är alla de ölerna exempel på överjästa öler. Och tittar vi på den göteborgska ölhistorien, så är det ju framförallt öl som bryggs för husbehov hemma. Det är liksom den största produktionen i Göteborg under 1600, under 1700 och en bra bit på 1800-talet. Och sen i början på 1800-talet så introduceras de här engelska ölsorterna som bland annat porter i och med att Carnegie, där borta vid Klippan, de handlar ju först med socker och sen så blir det här sockerbruket också ett porterbryggeri när man 1817 börjar producera porter. Det är samma år som det införs ett importförbud mot utländsk porter i
Men
Sverige.
Men jag kanske missade det. Var tyskt öl? Var det övre eller underjäst?
Vi kommer till det, Daniel. Jag kommer prata länge om
ja,
det här med öl som,
det,
kommer. Som du säkert förstår.
Det här avsnittet kommer bli över en timme långt där 40 minuter handlar om tyskt öl.
För sen 1828 så startar ju Pripps sitt bryggeri vid Stampen och det är det de som kommer bli Göteborgs största bryggeri. Och Pripps, han har utbildat sig till bryggare i Tyskland och med inspiration och kunskap så börjar Frosten Karl Emil Pripps att brygga så kallat bayerskt öl. Och Bayern, det är ju en del av det tyska riket. Tyskland blir ju inte ett självständigt eller ett eget land förrän jag tror det är 1871 någonstans som Tyskland enas. Och det man gör då, det är att man jäser ölet vid en kyl eller kallare temperatur. Och det har man inte kunnat göra tidigare just för att tekniken inte har funnits. Man har inte kunnat ha kontrollerad kall temperatur under så pass lång tid, utan det är ju med industrialiseringen och nya maskiner som man kan kontrollera temperaturen vid jäsningen. Och det här underjästa ölet, det har flera fördelar. Bland annat så tål det lagring bättre och det är också mer lämpat för storskalig produktion. Och i Göteborg så var det enligt vissa uppgifter Burgårdsbryggeriet som omkring 1850 började tillverka och sälja det här bayerska ölet. Andra menar, som jag nämnde, att det var Pripps som var först. Och ska vi då komma fram till svaret på frågan om vad det är som är det här tyska ölet? Det är ju att det är underjäst, kalljäst. Och det som är typiskt tyskt öl, det är ju det här lagerölet eller pilsner som man också lite slarvigt ibland kallar det. Pilsner är ju egentligen en typ av lageröl som får sin malt från bömen i pilsen.
Mm. Och sen kanske den viktigaste frågan för dig i alla fall att få besvara. Vilken är din favorit tyska öl?
Ja, det här är en svår fråga. Det finns många goda tyska öler. Det som är speciellt med de tyska ölerna numera, eller ja, det har det ju varit egentligen sedan 1500-talet, det är ju att man har sina Reinheitsgeboten i Tyskland, alltså renhetslagarna. Mm-hmm. Nu har inte det här med någonting med nazism att göra, som jag givetvis förstår att du tänker på, renhetslagen. Det har nämligen att göra med vilka ingredienser du får ha i ölet. Alltså i Tyskland sedan 1500-talet så måste man producera, ska man producera öl så ska det bara vara malt, humle, jäst och vatten. Får inte innehålla några andra ingredienser överhuvudtaget. Mm. Du kan ha i till exempel laktos och annat i ölet för att få smaksättning på det. Men just de här tyska renhetslagarna, de gör att man bara får ha malt, humle, jäst och vatten i sitt öl. Och skulle jag välja en tysk öl så skulle jag nog säga att Bitburger är en favorit. Den är ju väldigt vanligt förekommande på krogar även här i Göteborg idag.
Och vad är bästa krogen att sitta på för att inmundiga denna dryck?
Det är givetvis Bishop's Arms på Västra Hammargatan.
Givetvis.
Givetvis är det så.
Där kan man hitta Mattias nästan alla dagar i veckan om
så,
man nu vill
så
springa
kan det vara,
på
så
honom.
Men för att liksom summera just det här tyska ölets betydelse, att man tror att det var just tysk öl som serverades på den här platsen, det beror ju på att man kallar den just för Bierhalleplatz. Det bör ha funnits en sån koppling att i och med att man kallade för det tyska ordet Bierhalle så bör det ha varit bayerskt öl som serverades. I och med att det är i mitten på 1800-talet så finns ju inte Tyskland rent tekniskt ännu. Nej. Som självständigt. Som bayerskt öl, Bierhalle, förmodligen så serverades det då tyskt öl för första gången i Sverige här.
Det låter rimligt. Nu sa ju du förut att vi inte hade några bilder på platsen, men du kanske ändå kan beskriva hur det såg ut där på mitten av 1800-talet.
Ja, det finns ju faktiskt väldigt många beskrivningar i skrift hur platsen såg ut. Och ska man titta på dem, det är ju i tidningar och i olika biografier och böcker och liknande som man skrivit ner hur platsen såg ut. Och runt själva järnvågsområdet så fanns det ett väldigt rött plank med en gallerport ut mot det som sen skulle bli Första Långgatan. Och i mitten av det här planket, alltså där Olof Palmes plats ligger idag, så fanns det en restaurangbyggnad som kallades då för Bierhalle. Och både inne i själva huset och i trädgården i anslutning till restaurangen så serverade man kaffe och öl och bröd. Man har, som jag nämnde, beskrivit det som ett Liseberg i miniatyr. Liseberg ska ju inte komma för en ytterligare ett par decennier
efter. Så detta är proto-Liseberg?
Man kan säga att det är ett för-Liseberg definitivt. Och det som fanns då som gör att man kallade för ett Liseberg i miniatyr, det var dels att det var en kegelbana, en karusell enligt den här pariserkonstruktionen, pariserhjul. Det fanns tält för luftbösseskytte och så vidare. Dock, liksom det ofta är när det blir den här typen av nöjesliv, så utlöste det ganska stora protester. Bland annat så skrev GP under mitten på 1800-talet att platsen, citat, utövade en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom det vilda levande som fördes där. Och det här hänger ju lite grann ihop med att platsen ligger ju precis på vägen hem för många arbetare. Många bodde ju i Masthugget och sen bort i Majorna och kanske jobbade på fabriker, till exempel vid Pustervik och liknande. Och när de då ska passera den här platsen så finns det mycket som lockar i form av musik och spel och utskänkning av sprit.
Men var detta liksom en mellanplats? Fanns det inga andra hus? Jag vet, vi har pratat om både Järntorget och sådär, och jag kan inte riktigt placera platsen sådär. Hur var det runt omkring då?
Ja, alltså i Masthugget och bort mot Majorna så fanns det ju, och sen även Haga ska vi inte glömma bort i sammanhanget. Mm. Det var ju den här oreglerade bebyggelsen och mindre arbetarbostäder. Och jag nämnde i början att det här var en oreglerad plats. Jag tror inte jag förklarade ordet riktigt. För innanför vallgraven, alltså innanför muren, där finns det de här reglerade stadsplanerna. Mm. Det vill säga, hur ska man bygga, var ska man bygga, ska vara raka gatunät och så vidare. Mm. Utanför murarna så är det oreglerat. Mm. Det vill säga att du får bygga lite som du vill. Mm. Det är inte de här tydliga bestämmelserna att det ska följa vissa gatunät och så vidare. Och just den här platsen då utanför muren är då en oreglerad plats. Det finns lite olika. Det finns järnvågen innanför det här bruna...
Så det är, röda staketet. Så det är egentligen inte så ofta idag att det är boende som klagar, utan det är lite mer på en moralisk nivå, lite ovanför nivå.
Ja, det här alltså, det är en viktig sak att ha med sig, att den här kritiken skulle ju förmodligen inte ha lyft som det här varit människor från andra klasser som hade förlustat sig och haft nöjesliv, utan det är just den här moraliska aspekten. Mm. Att man tänker, men arbetarna ska inte, och det är givetvis så att det fanns ju stora problem med till exempel att familjeförsörjare söp upp hela lönen som de hade fått och innan de kom hem. Och det hade vi ju stora problem med i Sverige under slutet på 1800-talet. Men det är klart att det finns en väldigt tydlig moralisk aspekt som kommer uppifrån, från överklassen ner. Och man tittar ner på arbetarklassen, att de ska minsann inte hålla på så här.
Ja, det som du läste upp från GP känns ju onekligen ganska så här, klassfrakt. Så, den här moralistiska klagande rösten som vi fick bevis för i GP... leder det till något? Någonting åt buset och stöket, om vi ska kalla det så.
Stadens politiker, Drätselkommissionen, som motsvarar då, tror jag nämnde tidigare, kommunstyrelsen ungefär. De reagerade, vilket resulterade i att den här ölhallen fick sitt tillstånd att servera öl indraget. Och i och med att man fick tillståndet att servera öl indraget, så var det inte alls lika intressant för publiken att komma dit. Det gör att man tvingas stänga och montera ner den ganska snabbt därefter. Och i och med att man plockar bort själva birhallen så kallas platsen inte längre för birhalleplatsen. Och jag sa, jag vet inte om jag nämnde det, men att den kallas för birhalleplatsen, det är ingenting som har bestämts någonstans ifrån. Det är inte så att stadens politiker har beslutat att platsen ska kallas för birhalleplatsen. Mm. Utan det är i folkmun som den kallas för birhalleplatsen. Och så finns det på vissa kartor.
Mm. Jag har varit med om flera gånger förut. Kungsportsplatsen var väl likadant?
Ja, att den kallades det först och sen bestämdes det.
Precis.
Det roliga med birhalleplatsen, det är ju att det är ju aldrig någon som har bestämt att den ska kallas för birhalleplatsen, utan den bara kallades. Ja. Och sen så när birhallen försvann, då slutade den att kallas för det.
Men är det slut med avsnittet nu då?
Ja. Nej, det är det givetvis inte.
Det händer kanske saker därefter.
Alltså ni som bor i Göteborg, som har varit i Göteborg, vet ju att den här platsen som tidigare då kallades för birhalleplatsen, den fortsatte ju sen att utvecklas under andra halvan av 1800-talet och sen in på 1900-talet. För när själva ölhallen sen har försvunnit så dividerar man lite fram och tillbaka vad man ska kalla platsen istället. Ett förslag är att den kallas för Allétorget, eftersom Nya Allén ansluter till just den här platsen. Torget kallas också i folkmun, jag vet inte om det någonsin blir officiellt nedskrivet, bland annat Möbeltorget och Trätorget i slutet av 1800-talet. Eftersom då torget det var en saluplats för möbler och bearbetade trävaror. Det fanns en mängd små affärer, enklare träskjul med butiksfasader, alltså precis nedanför här där ABF-huset ligger idag. Under 1900-talet så sker det två stora bränder i de träskjul som låg här. 1935 så förstörs en möbelaffär och träverkstäderna. Och den 6 augusti 1947 så brinner också området ner. Redan före den här branden 1935 så hade träkåkarna vid Järntorget varit uppe för i diskussion i kommunfullmäktige. Och de kallas bland annat för en skam för Göteborg.
Jag kan inte hjälpa att känna att historien lite upprepas här. Det är ju inte varken första eller sista gången man använder den typen av retorik.
Nej, och de kommer, eller den retoriken kommer ju ofta från olika håll. I det här fallet så var retoriken framförallt från socialdemokratin. Och den socialdemokratiska politikern Ernst Jungen skrev i sina memoarer om den här branden. När elden flammade och röken bolmade färgades himlen över hamnen och älvmynningen intensivt röd. Jag kände en egendomlig tillfredsställelse. Där fanns inga bostäder. Och det skriver ju inte Jungen för att han var pyroman på något sätt. Utan det fanns ju djupt rotat hos många socialdemokrater en idé om att de här gamla, slitna arbetarbostäderna skulle bort och att man skulle bygga nytt. Så efter den sista branden 1947 så började man bygga det som 5 år senare skulle invigas av Tage Erlander och som kallades det hypermoderna huset som hade skräddarsydda salar för folkbildning och utställningar.
Är det då det huset vi sitter i nu?
Det är precis det huset i 8 våningar som vi sitter idag, nämligen Folkets hus. Och när man bygger Folkets hus så river man ganska snart övrig bebyggelse i kvarteret. Och norr om och öster om Folkets hus så omvandlas de här områdena till gator och parkeringar. Härifrån har vi däremot ganska mycket bilder, alltså från det nybyggda Folkets hus och de omkringliggande små byggnader som finns precis innan man river dem då på 1950-1960-talet.
Jag kommer även bidra med en bild från ett utav salarna som finns inne i detta huset. Som
ja, är trevligt. Helt fantastiskt. Trevligt, det ska vi, ser vi fram emot på vårt Instagram, Gator och torg i Göteborg.
Men idag så förknippar man ju, vi har haft ett avsnitt om Järntorget.
Ja.
Och typ precis bredvid Järntorget, som man ändå ser som Järntorget, finns ju då egentligen det som jag pratat om, Olof Palmes plats. Så det är liksom två platser i en på något sätt. Men hur kommer det sig att den här delen får ett annat namn?
Det beror ju på att statsminister Olof Palme mördas den 28 februari 1986. Och väldigt snabbt därefter, det är ju bara, vad blir det, 4 månader senare, så bestämmer man i Göteborgs stad att den här delen av Järntorget, för det här var ju från början en del av Järntorget, den norra delen då, precis nedanför Folkets hus, att den ska kallas för Olof Palmes plats, som en hyllning givetvis då till den mördade statsministern Olof Palme. Och samma år i september så reser man en av många statyer som finns på Olof Palmes plats, och det är den som heter Genom arbete i arbete, och det är den som har 3 personer arbetade uppe på sig. Och sen i själva granitsocken så finns 3 stycken bilder med motiv. Dels från August Palm talar i Haga 1882, från bröd- och hungerkravallerna i Göteborg 1917 och sen från vräkningarna av hyresgäster i Olskroken 1936.
Jag skulle till och med kunna bidra med en bild på min tatuering, för den är en hyllning till just Olskroken 36.
Får vi bild dels från Daniels arbetsplats men också på hans tatueringar, så ni måste gå in och följa vårt Instagram-konto nu. Nej, men det här är ju en staty som säger väldigt mycket om vad det här är för typ av plats. Att den har haft en väldigt stor betydelse genom arbetarrörelsens historia. Att det här har varit ett område dels i anslutning till arbetarkvarteren i Masthugget och Haga, men också att arbetarrörelsen har haft mycket av sin verksamhet kring Järntorget och det som sen blir Olof Palmes plats.
Men det finns ju mer offentlig konst på platsen. Vad vet du om den?
Ja, vi har ju dels 2 stycken byster. Dels har vi bysten av Hjalmar Branting, tidigare socialdemokratisk ordförande och även han statsminister, den första socialdemokratiska statsministern vi hade i Sverige. Den restes redan 1926, alltså året efter att Hjalmar Branting gick bort. Och den andra bysten, det är från fackföreningsmannen och den socialdemokratiska politikern Charles Lindley. Den restes i mitten på 1950-talet. Och sen den fjärde och, som jag kan komma på nu, sista statyn som vi har på Olof Palmes plats, det är den här järnbärarbronsskulpturen som utfördes av Sven Lundqvist och kom på plats 1966. Och det är ju givetvis som ett minne av den arbetarklass eller det yrke som var vanligt just i anslutning till järnvågen där man vägde järn. Det finns det mycket mer om i just avsnittet om järntorget.
Just det. Och sen verkar det inte hända så himla mycket först förrän på 00-talet.
Nej, alltså tittar man på hur Olof Palmes plats förändras under slutet på 80- och sen in på 90-talet så händer det inte jättemycket. Men när vi kommer sen in på 00-talet så händer det desto mer. Bland annat så river man en kiosk som har stått på platsen. Den ska ha rivits 2001. Har du något minne av den kiosken?
Nej, inte. Har du det?
Nej, jag har inte heller. Nu flyttade jag till Göteborg 1998. Så det var ju bara några år där som jag bodde i Göteborg. Jag har däremot tittat på flygfotografier över Olof Palmes plats med från, jag tror det är från 2000, året innan det revs. Så där kan man se att det möjligtvis finns en kiosk.
Dock ska jag säga att jag flyttade från Göteborg 99. Och kom tillbaks först 2007. Ja.
Nej, men då ska den här kiosken i så fall ha legat i det sydöstra hörnet av Olof Palmes plats. Och jag har efterlyst fotografier på den här kiosken. Men är det någon som har fotografier eller bilder på den här kiosken så får ni jättegärna skicka. För varken jag eller Daniel kan minnas att det har stått en kiosk där. Men Nej. Det finns i skriftliga belägg åtminstone på att kiosken ska ha funnits där i sydöstra hörnet av Olof Palmes plats. Och sen under 2010-talet så bygger man den här konstgräsmattan, en studsmatta, de här runda röda sittmöblerna. Samt så får man ny belysning på Olof Palmes plats.
Och men idag så är detta en väldigt aktiv plats. Det händer ju ganska mycket här. Vill du prata någonting om allt nytt?
Jag tänker att det absolut viktigaste nya tillskottet i anslutning till Olof Palmes plats, det är ju det här höga huset som jag faktiskt sitter och tittar på just nu när jag tittar ut genom fönstret från personalmatsalen här på ABF på 8:e våningen. Och man tyckte ju precis som du sa någonstans in i avsnittet att när det här huset byggdes så kändes det ju som ett väldigt högt hus. Mm. Och det har känts som ett ganska högt hus under väldigt, väldigt många år. Mm. Men när Hotell Draken heter det va?
Ja.
Huset som då ska vara 100 meter plus. Mm. Och jag har hört, och jag har nog även sagt det i podden tidigare, jag har tyvärr inte lyckats bekräfta det någonstans. Men anledningen till att det här hotellet är 100 meter plus, det är för att det ska bli då Göteborgs högsta hotell.
Det har du fått från mig.
Är det du som har påstått det?
Ja, ja, och jag har fått det någon annanstans ifrån.
Så vi har ingen egentlig källa
vi
på det.
Vi får mäta.
Ja. Jag är nog ganska säker på att det är på 100 meter plus. Men om just orsaken är att man ville vara högre än Gotia Towers, det vet jag inte.
Ja, någonstans har jag ett mejl där det står hur högt det är. Jag tror det är 102 meter. Mm.
Problemet blir ju att Karlatornet som ligger där på andra sidan älven kommer att bli betydligt högre. Det är ju andra sidan inte ett rent hotell. Nej. Så att jag vet inte om Hotell Draken kommer fortsätta hävda att de är Göteborgs högsta hotell.
Mm, det
även därefter. Och det är tänkt att det här hotellet ska öppna ganska snart. Vissa säger att det ska öppnas redan under 2022. Men jag tror nog snarare att det blir 2023 som man öppnar det här hotellet som ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotel och Folkets Hus. Det ska åtminstone bli 33 våningar och det började byggas i september 2019. Och det är ju ett väldigt markant nytt inslag i stadsbilden om man står på Olof Palmes plats och tittar runt.
Ja, tillsammans med en del andra byggnader också. Har
ja, man fortsätter,
skylinen verkligen ändrats?
Ja, om man fortsätter titta bort mot längs med Masthuggskajen så har vi ju, och det behöver vi verkligen göra ett avsnitt om, just Masthuggskajen och hur Masthuggskajen har förändrats.
Men inte i sommarspecialen.
Nej, Masthuggskajen finns i högsta grad. Men nu pratar vi om Birhalleplatsen som inte finns längre.
Och nu har vi egentligen kommit till något slags slut. Men du och jag har en liten tradition av spekulation.
Jag gillar att du kallar det för en tradition.
Ja.
Tilltalar mig väldigt mycket.
Tre gånger ingen tradition, fyra gånger så är det traditionen och sådär vad regeln nu är. Och vi har nog gjort det mer än det nu. Så att nu är det väl en tradition.
Nu kallar vi det för en tradition.
Vi spekulerar lite om framtiden för den här platsen och kanske vad det är för plats idag och kanske vad vi känner inför den.
Ja, alltså jag tänker ju så här kring den. Just att det här Hotell Draken byggs kommer ju påverka platsen. Och nu tänker jag då att vi pratar om platsen Olof Palmes plats. Mm. Specifikt inte Järntorget som helhet, för Järntorget som helhet är någonting annat egentligen än Olof Palmes plats. Och fram till att man byggde om Olof Palmes plats, det vill säga när man gjorde de här studsmattorna och konstgräsplanen, de här olika delarna, så var det ju ganska död yta. Nu känns det åtminstone som att ytan är något mer levande än vad den har varit tidigare. Mm. Men för att en plats ska bli levande så krävs det i första hand att det är människor som rör sig där.
Och så ändå den naturliga platsen att vara på här, det är ju inte Olof Palmes plats, utan det har ju varit Järntorget. Men nu får vi in hotellet här också, så det kommer öka trafiken markant, tänker jag mig, med människor.
Och jag tror just att hotellets flöde av människor till och från kommer göra att Olof Palmes plats kommer att kännas som en mer levande plats.
Så många mer taxibilar.
Ja, men dels det. Men sen har vi också det här, vad heter den restaurangen som ligger här nere på hörnet? Folkan, något sånt.
Ja, något sånt.
Så, som också gör att det finns lite liv och rörelse. Men just flödet av människor kommer göra platsen mer levande, hoppas jag. För varje plats, man vill att platsen ska vara levande, då blir de roligare oftast.
Sen gillar jag ju utvecklingen generellt i hela området. Jag tycker väldigt mycket om Draken, jag tycker om de nya husen och att man vill liksom
bygga högt.
Bygga högt, det gillar jag. Och sen är det ju, för mig blir väldigt mycket förknippat med att åka till jobbet, men ja, och på sommaren är ju, men det blir mycket det här, Järntorget har hög fokus här. Det är verkligen platsen som ändå.
Ja, och Järntorget är ju en kanske av de viktigaste platserna i Göteborg när det kommer till nöjesliv. Eftersom du har anslutningen dels till Linnégatan, dels till Andra Långgatan, men också i viss mån till Haga. Även om Haga inte är något stort nöjescentrum, så är det mycket med turism och liknande i Haga. Och det finns mycket trevliga butiker. Är det någon speciell butik i Haga som du vill säga någonting om?
Det finns en väldigt speciell butik för mig som heter Somenid.
Som ligger
på Kaponjärnsgatan 4, där vi även har ett avsnitt om Linné.
Om Haga.
Om Haga, förlåt. Såklart. I den butiken.
Så gå gärna dit och handla lite snygg merch.
Ja, för där sitter Elin Andersson och gör allting.
Jättesnygga Göteborgs motiv som är roliga.
Bland annat.
Ja, det är framförallt de jag vill pusha för i den här podden, just Göteborgs motiv. Det finns annat kul där också.
Ja. Men nu känner jag att vi bara babblar.
Ja, nu ska vi släppa våra lyssnare ut på grönbete, tänkte säga. Men ut i den härliga göteborgska sommaren.
Men man får gärna kanske dela med sig vad man själv tycker om platsen.
Gör gärna det på våra sociala medier. Ja. Framförallt på Instagram. Ja, egentligen det är bara Instagram. Det finns en Facebook-sida, men den används väldigt sparsamt. Instagram är den sidan som vi använder när vi lägger upp bilder. Kommentera gärna där. Och bli gärna månadsgivare på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Ja! Och med det är vi klara för denna gången.
Tycker jag.
Ses om en vecka.
Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
Så är det.
Hej då.
Ha det gött.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.